Jag har varit uppe på höga ledande nivåer och fått känna på hur det är att ha makt och kunna påverka. Men också med den makten fått känna på motmakten. Med makt kommer motmakt och det har varit väldigt spännande. Ibland har det varit läskigt.
Ja, att möta motmakt, det är ju något vi pratat en del om här förut. Och det är ett tydligt problem som jag tror att många kvinnor känner igen sig i. Och det är som Anna säger, ibland läskigt. Men hon har också tyckt det varit spännande. Att liksom utveckla strategier för att hantera det. Att komma in i en grupp och strategiskt kartlägga makten och hur man kan hantera den. Hur gör man det? För Anna har det bland annat handlat om att analysera sammanhang och ständigt ha radarn på. Men ska vi verkligen behöva spela de spelen? Ja, det pratar vi om i veckans avsnitt. Men vi pratar också om relationell kompetens. Vad det är och hur man kan utveckla den. Och vad det innebär att jobba med ledarskapsutveckling som har ett genusperspektiv. Och innan vi drar igång avsnittet så vill jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitech. Som genom att sponsra podden gör att jag kan fortsätta producera den. Så tusen tack för det, Excitech. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt, rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Anna Kowalska Lindberg. Säger välkommen till Anna Kowalska Lindberg. Ska man säga båda namnen?
Ja, jag tycker det.
Ja. Ja. För det är lite så att din mailadress är ju Anna Lindberg, eller hur? Men ja. din LinkedIn är Kowalska, säger man så med?
Ja, Kowalska. Mm. Ja.
Ja. Är det typ ryskt eller nej?
Det är polskt.
Polskt, ja. Okej.
Så att det är mitt ursprungliga namn, ja. Kowalska. Så föddes jag. Pappa var Kowalski och då är det kvinno- och mansändelser på de här efternamnen. Och sen gifte jag mig Lindberg. Så mina barn heter Lindberg. Och sen skilde jag mig. Och då ville jag heta samma sak som mina barn. Men sen av politiska skäl så kände jag att det var viktigt att ta tillbaka mitt ursprungliga namn. Jag ser ju väldigt svensk ut. Mm. Men jag är inte så svensk på insidan som jag kanske ser ut. Mm. Det var viktigt för mig att ge ett uttryck för det. Att jag är halvpolack eller lika mycket polack som svensk.
Vad innebär att inte vara så helt svensk på insidan?
Ja, det innebär bland annat att i Sverige tycker jag att vi har en harmonisyn. Mm. Vi är fredsskadade som nation brukar man ju säga. Men jag tycker också att vi är fredsskadade i relationerna. Att vi har svårt att ha oenighet utan att det blir personlig konflikt emellan två. Och den polska middagen brukar jag prata om. Människor säger polsk riksdag och det är så. Men jag brukar översätta det till en polsk middag.
Okay.
Och en polsk middag, där tar man en åsikt som är att utmana den rådande åsikten runt bordet. Bara för att vända och vrida på sakfrågan. Mm-hmm. Det betyder inte att jag tycker så, utan det är för att få igång ett väldigt kreativt samtal. Och se på en sak utifrån så många perspektiv som möjligt.
Hur gör du det då? Eller du liksom bara utmanar, gör du alltid det? Eller det?
Nej, absolut inte alltid. För jag lever ju i den här kulturella kontexten. Men att ha den erfarenheten med sig gör ju att när människor utmanar mig och kommer med andra perspektiv så triggar inte det nödvändigtvis en konflikt i mig. Det blir ingen klump i magen utan jag tycker det är intressant att se det från ett annat perspektiv. Mm. Ibland blir det klump i magen hos mig också, men jag är med mig det och jag vill skapa sådana sammanhang. Mm. Så jag jobbar väldigt mycket för att skapa den här tryggheten och tilliten så att vi kan ha det samtalet.
Mm. Brukar du träffa människor som inte tycker som dig själv? Eller hur utmanar du det?
Ja, men jobba med aktivt. Ledarskap som jag gör och affärsutveckling. Men man kan utveckla ett bolag i flera olika riktningar. Mm. Så det är ju där som kreativiteten finns också i att tycka olika. För det kanske inte blir som du vill och inte som jag vill. Men när vi bakar ihop våra olika perspektiv och synsätt. Då kanske det blir jäkligt framgångsrikt koncept av någonting. Mm. Så den här kollektiva intelligensen som blir när vi kan bryta i saker och dela olika syn på saker. Den, jag är besjälad av att det är det vi behöver. Världen behöver det.
Söker du aktivt upp folk som inte tycker som dig själv för att ha samtal?
Inte kanske privat så mycket.
Nej.
Eller rättare sagt, jag kan se mina närmaste vänner är ju sådana som vågar tycka öppet olika med mig. Så jag vet var de står. Vågar vädra en annan åsikt. Så det är ett mönster. Men i mitt jobb är ju det mitt jobb också. Mm. När jag går in i ledningsgrupper och hjälper dem, eller i styrelser eller arbetsgrupper, då brukar vi ofta ha som spelregel att det här finns inte rätt och fel, utan här finns bara olika sätt att se på saker. Så att lämna den här synsättet, utan bara se på varandra med nyfikenhet istället.
Jag tycker det där är intressant som du säger, att dina vänner liksom är personer som vågar uttrycka andra åsikter än dig.
Jaha.
Och då är min fråga så här, är det personer du så aktivt valt ut och gjort det av med de som inte gör det, eller är det något ni har utvecklat tillsammans?
Åh, det är jättespännande. Jag tänker att vi har utvecklat det tillsammans, och jag tänker att jag nog har lämnat några vänskapliga relationer där jag inte känner att jag är stimulerad. Och det kan ju vara som kvinna särskilt, tänker jag. Det är ju lite tabubelagt att göra slut med vänner. Kvinnor som vänner särskilt. Så att, ja, att jag kanske, några har glidit ifrån och andra har gjort aktivt avslut med, för att det stimulerar inte mig längre. Mm.
Vad tänker du att det är tabubelagt att göra slut med vänner? På vilket sätt då?
Ja, men kvinnor, vi ska ju vara vänner med alla. Vi ska vara lojala, vi ska vara trogna. Vi ska dessutom tycka lika. Vi ska vara lika. Jag menar, när jag var liten, och jag tror fortfarande när du var liten, så var ju liksom högsta lyckan om man hade samma kläder eller samma träskor var det på min tid. Och var lika, lika, lika. Och det är ju så hämmande för kvinnors utveckling. Är du med på hur jag tänker?
Ja, så att kvinnor, du menar att kvinnor har ett större behov av att passa in eller som grupp med varandra på något sätt?
Ja, vi har ju rollen att vi ska anpassa oss till den rådande maktordningen, absolut. Mm. Men också att vi ska vara lika varandra. Så flickan, om man säger så, är ju en som har, det finns ett sätt att vara flicka på. Och att i flickabudskapet till oss är det ju att ni ska vara lika. Och vi luras att tro att det är högsta lyckan när vi är lika varandra. Och vi vet ju också hur vi kvinnor kan uttrycka oss, och män, om hur kvinnor som sticker ut. Vad säger vi om dem? De som inte är lika som hos alla andra. De som tar makt, de som påverkar mycket, eller de som klär sig annorlunda. Eller, vi har ju liksom, det skaver ju i oss. Det är så omedvetet, så skaver det i oss. Och det tycker jag är jättespännande. Och jag tycker, det är en av mina stora missions, att så här, ja, men vi kvinnor behöver fler sätt att uttrycka oss på, vad kvinnor, och ta bort här till ska vara lika. För det är förminskande när vi behöver vara lika.
Mm. Och frågan är om det är kvinnorna som gör det själva, eller om det är, eller det är ju samhället som säger åt oss att göra det på något
och
sätt.
Samhället är ju vi allihopa.
Mm.
Och det tycker jag är så härligt, det här med att det är ju en organism som, alltså det är inte härligt, förstå mig rätt, men det är viktigt att vi tänker på det som en organism, att vi gör och bidrar till det här, både kvinnor och män. Jag tycker det här poddavsnittet där du alldeles nyligen intervjuade det här med hela sminkindustrin.
Mm, Amanda Oxell.
Amanda Oxell, ja, precis. Det var ju ett så viktigt exempel på att det är något vi gör tillsammans. För att om vi köper det här sminket och går på alla de här som ännu värre, betalar de här dyra operationerna för att vi ska se ut på ett sätt, då är ju vi med, och vi är ju med i samhället. Så vi har ju vår roll i det här också, även om vi såklart, vår makt är mindre. Men vi har ju makt som vi kanske inte använder alla gånger.
Nej, men vad ska man göra? Ska man sluta sminka sig? Jag tycker den där diskussionen är superintressant och supersvår.
För jag sitter ju här och sminkad.
Nej, men jag med. Ja. För jag tycker också att det är kul att sminka mig.
Ja.
Och jag funderar alltid på, så här, lurar jag mig själv? Alltså, ja, det är väl så. Jag är väl indoktorerad från början att liksom ha sämre självförtroende när jag inte är sminkad. Och så som igår när jag skulle moderera Women in Technology, då betalar jag ju för att åka iväg och bli sminkad liksom, av en make-up-artist.
Ja. Ja.
För att för mig, när jag ska gå upp på scen för flera hundra personer, så ger det mig själv. Alltså, och det är ju jättetragiskt.
Mm.
Jag borde ju egentligen ha samma självförtroende om jag var osminkad. Men grejen är att jag tror nog kanske att jag kanske lurar mig själv, men jag tror att jag skulle kunna gå upp på den där scenen osminkad också. Mm. Alltså, det hade inte påverkat min prestation, tror jag. Men det är intressant att reflektera över det där.
Ja, och det är viktigt att reflektera också. Ja. För att byt kön på det. En man som går upp osminkad hade inte ens behövt tänka på de här sakerna.
Nej.
Och anledningen till att vi tänker på det, tänker jag, är ju att vi vet vad kommentar, att det kommer att bli kommentarer. Om du går upp osminkad, då kommer du behöva försvara och förklara det. Mm. Det kommer vara någon eller flera som frågar, och det vill vi ju inte. Så att det är ju smart också, om vi nu ska ta makt, att ja, men då får vi ju lite grann vara de här kameleonterna, eller vad ska jag säga. Vi behöver ju inte utmana allt på en gång, utan ja, men ställ dig där och var sminkad, för då kanske de lyssnar på dig istället för att de funderar på varför du inte är sminkad.
Mm. Och det där är ju intressant som du säger nu. Undrar om folk hade funderat på det. Varför är hon inte sminkad när hon står på scen? Det hade de säkert gjort.
Några.
Och så hade det tagit uppmärksamheten från det som jag gör.
Jag kan bara gå till mig själv. Jag älskar ju Idol. Det är mitt liksom favoritprogram nummer ett. För jag tycker det finns så mycket likheter med att utveckla ledarskap. Att utveckla att bli en artist. Och då kommer jag ihåg ett år var Nanne Grönvalls son med Charlie Grönvall. Men Charlie Grönvall, jag fattade inte, är det en kvinna eller är det en man?
Mm.
Det enda jag satt och tänkte på när jag tittade på de där avsnitten var, men alltså jag blir inte klok, är det en kvinna eller är det en man? Så jag faller ju dit själv, hur viktigt det är för oss att på något sätt ha en föreställning om en annan människa.
Mm.
Och vad, det liksom, vad jobbigt det blir när inte den här människan lever upp till de där föreställningarna eller förväntningarna. Att liksom, det är ovant. Och då jobbar jag ju ändå med de här frågorna. Och ändå satt jag där och hade det här i mig. Jag tycker det är... Ja.
Jo, men det är ju samma. Alltså, jag är ju likadan. Alltså, även om jag jobbar med jämställdhet liksom, så här, och systerskap och pratar om de här frågorna, så kommer jag ju också på mig själv med att tänka när jag ser någon på tv att så här, ska hon ha på sig det där? Eller, så här.
Ja.
Och för att det är ju så indoktrerat i oss liksom, från att vi är små, att vi ska bedöma människor och framförallt kvinnor utifrån utseende.
Ja.
Men skillnaden på kanske mig då och någon annan, det är att jag kommer på mig själv med att jag gör, alltså så att jag agerar inte på det. Alltså,
ja, så. Medvetenheten.
Ja.
Att vi gör medvetna val. Jag tycker det är en av våra, som kvinnor då, våra största bidrag till jämställdhetsarbetet är att vi gör medvetna val.
Mm.
Det vill säga att vi inser att det är ett kunskapsområde det här. Att det finns kunskap och att det inte bara tro och tyckande och individuella erfarenheter, utan det är ett jättestort kunskapsområde som är beforskat sedan 60 år i alla fall.
Mm, mm.
Så jag tycker att det är medvetna val.
Mm.
Då kan vi förklara varför jag gjorde på det ena sättet eller inte. Mm. Och för oss själva tänker jag, inte minst.
Ja, så får man väl jobba med sitt. Jag kanske ska börja gå på alla mina grejer helt osminkad och bara embracea det.
Eller hur?
Jag
prova. Jag tänker så här, ja, vad händer då?
Ja.
Bryta lite i det där. Och sen också du som jobbar med det här och lever på det, att också göra det som en studie i lite så här, ja, vad händer då? Och dela med sig, för det är väldigt spännande. Eller hur?
Mm. Jag har ju inga problem egentligen med att gå osminkad. Jag gör det ganska ofta och försöker i sociala medier och liksom dela saker när jag är osminkad och liksom inte vara så himla polerad oftast.
Ja, det är jättebra. Men jag älskar de där små videoklipsen. Och ibland ser du så att säga helt förfärlig ut. Om man får säga. Och det tycker jag bara underbart. Den här humorn i det. Och att våga bjuda på det.
Ja.
Det ger jättemycket.
Ja. Ja, det är bra. För det är ju lite syftet också. Alltså, att man tänker medvetet på det, vilka signaler man sänder.
Mm. Mm.
Och då kan det kanske vara okej att sminka sig när man ska upp på scen för flera hundra personer. Jag vet inte. Det där är supersvårt.
Ja, det är det. Det är självklart okej.
Ja, det är klart. Men, och det här att vara en förebild, alltså som man blir liksom, när man jobbar med de här frågorna. Det har ju kommit också med ett jätteansvar för vilka signaler kände man. Så man måste ju tänka en extra gång hela tiden.
Ja. Och då kanske det allra viktigaste, Fanny, tänker jag nu, det är att det här medvetna valet du gör, att du sen pratar om det i de här poddarna. Det kanske är viktigare, det allra viktigaste.
Mm.
Och att du någon gång också är osminkad. Så jag tänker, samtalet du för med alla är så viktigt. Det är det. Ja, jag bara sitter och är lycklig över det. Ja.
Ja, nu hamnar vi på mig här. Det var inte syftet, men vi kom ifrån en fråga. Och att jag då nyligen, som jag hade Women in Technology igår och tänkte lite på det där. Liksom, kan jag ens lägga ut att jag är hos en make-up-artist? Så var det klart att jag kan det. Alltså, så här, det är ju inget konstigt.
Nej.
Ja, sidospår som nu blev om mig, vilket inte var syftet. Men vi ska prata om dig. Och alla gäster brukar ju få inleda med, nu har vi pratat en kvart. Men man brukar få börja med att presentera sig själv, vem man är.
Ja.
Så det ska du också få göra såklart, även om vi kom lite åt sidan, som vi alltid gör i Fannys förebilder.
Ja, du är också viktig, Fanny. Jag är Anna Kowalska Lindberg och jag är en möjlighetsorienterare. Det är första ordet jag normalt använder, jag vill använda det idag också, för att det är ju det här att som kvinna behöver du ju vara möjlighetsorienterad. Du tar dig inte fram. Du får inte lika många gratischanser. Du har inte samma medvind. Så att vi behöver vara möjlighetsorienterade. Och jag har lyckan av att ha en bakgrund och en uppväxt som har gett mig det. Om man säger, har präglat mig så. Mm. Och det är jag väldigt tacksam för. Även om det finns saker i min bakgrund som jag såklart inte är tacksam för. Men att ha det här med sig. Att allt är möjligt. Min pappa lämnade ju sitt hemland, Polen. Mm. Av en inre övertygelse. Det vill säga han lämnade sin familj, sina vänner, allt han kände för den här inre övertygelsen. Och har man gjort det och sen då kommer till Sverige och jag lever med honom i en stor del av min uppväxt. Så får ju jag ju med mig att allt är möjligt. Men kan man göra det, då är väldigt mycket möjligt. Så att, och i det här landet då, där väldigt få har tvingats göra så stora livsavgörande val som min pappa. Så känner jag ju alltid att när någon säger så här, men Anna, det där går inte. Du vet, det triggar ju mig otroligt. Då blir jag ska visa att det går. För det är ju enormt mycket som går. Om man bara vill. Om man tar till sig kunskap som det finns oändligt mycket av. Mm. Och så omger sig med rätt människor. Gör saker tillsammans. Så att det där har hjälpt mig i livet. Och den här möjlighetsorienteringen, ja, det innebär att jag har tagit på mig ibland nästintill omöjliga uppgifter. För de finns ju gott om. Och kvinnor får ofta erbjudanden om sådana ledarroller. Så jag har ju tagit över, tror jag, nu 4 gånger i ledande position. Verksamheter som någon annan har kört i diket. Eller nästan kört i diket innan. Och då behöver man ju verkligen vara möjlighetsorienterad om man går in och tar över en verksamhet som är i kris. Med inre konflikter, med bristande tillit och trygghet och så vidare. Och jag trivs i det där rummet att få använda min strukturella förmåga, bringa ordning och reda i det där. Men också min relationella förmåga. Så att jag brukar säga att jag har nog lagt 20% på att skapa struktur, ramar och 80% på relationer. Mm. För att det är ju vad ledarskap handlar om. Det är ju en relation. Så jag har ju varit mycket inom teknikkonsultverksamheter. Jag började som biogasan en gång i tiden. Så jag har jobbat med vatten, avfall och avlopp och massa av papper och kraftvärme, massa tunga grejer liksom. Och en utflykt till handelsavdelningen på brittiska ambassaden som jag ansvarade för och hade ambassadören där, den brittiska, som min närmaste chef. Så jag har varit inne i diplomatin och jag har också varit strategisk affärsutvecklingschef på ett stort amerikanskt bolag med huvudkontor i White Plains i New York. Där jag flög till New York under några år. En gång i månaden i alla fall och ute i världen på våra 40 säljbolag och ledde strategiska affärsutvecklingsambitioner då med hjälp av projektledare. Så att jag har varit uppe på höga ledande nivåer och fått känna på hur det är att ha makt och kunna påverka. Men också med den makten fått känna på motmakten. Mm. Med makt kommer motmakt och det har varit väldigt spännande. Ibland har det varit läskigt och utmanande. Så att för 8 år sedan så var jag färdig med att vara chef i stora organisationer och ta hand om krisande grupper och vända skutor. Och bestämde mig för att nu vill jag jobba med ledarskap och affärsutveckling på ett annat sätt. Så att sedan dess har jag drivit eget bolag.
Mm. Och det finns 2 saker jag vill fånga upp här nu. Mm. Eller det är flera saker jag vill prata med dig om. Men när du säger att du har upplevt motmakten, hur har du gjort det? Alltså vad innebär det för dig? Hur har det visat sig?
Motmakten utövas ju på 2 sätt skulle jag säga. Och jag har känt på den på 2 sätt. Den utövas ju dels genom allianser. Mm. Det vill säga att även om du har en position i en organisatorisk hierarki så är ju inte makten, ligger ju inte alltid i den här organisatoriska, det har du ju sett själv. Utan mycket makt ligger ju i allianser. Det vill säga den hierarkin som inte syns. Mm. Så det har jag ju fått erfara att enormt viktigt när man går in i en verksamhet att snabbt ta reda på hur de där allianserna ser ut. Och jag är en väldigt sensitiv person och kanske till och med konspiratorisk, men det har varit en tillgång. För att verkligen, vad händer på företagsfesterna? Vem pratar med vem? Vad hör jag någon uttryck av någon annan? Du vet det här, liksom ser det här som Game of Thrones eller Sagan om ringen och bara liksom. Det här älskar jag ju, det är ju som en kompis till mig säger att jag behöver inte spela strategispelarna för jag har ju det på jobbet. Så jag tror att det här har varit en del av stimulansen också att lägga det här pusslet och se. Så motmakten har ju kommit igenom att jag inte har varit inkluderad i vissa allianser eller inte har haft de sponsorer jag har behövt ha för att kliva eller för att få min röst hörd eller för att få komma in i vissa forum.
Men hur kartlägger du det? Alltså nu avbryter jag, men liksom hur, vad är det du tittar efter då när du kommer in strategiskt i en grupp? Alltså, förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis. Ja, det är subtila saker. Det är jättesubtila saker. Det är ingenting som går att ta på. Det är typ, om du sitter i ett möte på en ledningsgrupp, vem tittar på vem? Vems blickar möts? Vem ger någon blinkning till någon annan? Fester, företagsfester är jättebra tillfällen, för att då kan ju inte de som är allierade kan ju inte låta bli att hänga lite tillsammans i baren. Eller de försvinner iväg på någon efterfest någon annanstans. Alltså det är jättesubtila saker. Eller vilka de inte tittar på, vilka man inte umgås med. Och sen gäller det att ha någon bundsförvant som man kan få reda på lite så här. Ja, de kom in genom det där företagsförvärvet båda två. Du vet, de var ju kompisar från... Så man behöver ju kartlägga historien också. Var kommer de ifrån? Vad har de för eventuella hållhakar på varandra? Eller vänskaper? Eller, ja, du vet, mycket hållhakar är det också. Mm. Så det är mycket subtilt. Och det är därför den här sensitiviteten är en sån tillgång också. För att kunna ta in de här subtila signalerna. Också den här lite konspiratoriskt lagd och gilla det här. Mm. Och kanske om du har gjort det själv så vet du hur du gör också. Du vet ju liksom, om jag möter din blick nu, då bekräftar jag ju dig. Men när jag tittar ner i bordet så talar jag ju om att du är inte min kompis. Mm. Så det är ju väldigt enkla, det är ju härskartekniker också, så kan man titta på. Vem lyfter
och du gillar liksom att sitta och analysera
ja,
där. Och,
ja. Jag älskar det.
Mm. Det gäller verkligen att ha radarn på något sätt då, hela tiden.
Ja, och där skulle jag säga att, om vi nu ska prata kvinnor och män också, så män är ju... De har det där med sig mycket mer. Ja, men de spelar strategispel i tidig ålder. De lär sig ju liksom omedvetet. Så är det här som en del av... De har det i sig. Medan vi kvinnor... Jag vet inte vad tjejer spelar nu för tiden. Men typ My Little Pony. Eller det är liksom inga strategispel direkt. Så vi går ju ut och är väldigt naiva. Och tror att makten följer den organisatoriska hierarkin. Och... Jag vill inte veta av det där allianserna, hör jag ju många kvinnor säga också. Jag orkar inte med det där. Jag gör bara mitt jobb. Men det går inte att bara göra sitt jobb. Du kommer inte att, om du nu vill ha makt att påverka, då kommer du inte få mer makt att kunna påverka mer om du bara gör ditt jobb. Utan då kommer du bli utmanövrerad.
Men det bästa, i den bästa av världen så behöver man inte spela de här spelen.
Ja, i den bästa av världar.
Alltså det är ju, någonstans så är det ju så här, det kommer ju, för det här som du berättar om nu, det är ju också ett sätt att så här, spela spelet på männens villkor, förstår du vad jag menar? Vilket kvinnor har behövt göra i alla tider.
Mm.
Men, eller det blir i alla fall min association till att man, att så många kvinnor i ledande positioner har behövt spela de här spelen, anpassa sig efter en norm och så vidare. I den bästa världen så slutar ju männen med makt att sluta eller spela de här spelen. Förstår du vad jag tänker?
Ja, jag förstår. Det här är, det är så bra att du ställer den frågan. För det här är, jag tänker att det är två sidor av det.
Mm.
Dels är det en del av det som absolut tycker att män så att säga ska sluta med. Mm. Det här med grabbarna, grus och liksom ha och man anställer sina underlydande från samma skola och som är likadana som en själv och så. Ja, är man det här kompisgänget? Det är ju en del som absolut inte är sunt och det leder inte till utveckling och det leder bara till stagnation. Men det finns en annan del av det som jag tänker att som vi människor fungerar så orienterar vi oss mot makten. Och med makt så kommer både de som, när jag tar makt och när jag vill påverka så kommer jag ha både de som tycker och vill som jag. Men det kommer också de som inte tycker och vill som jag. Det liksom ligger i sakens natur. Att makt också möter motmakt. Och den delen tänker jag att den är varken manlig eller kvinnlig utan den kommer med makten.
Mm.
Att det är så människor fungerar. Och då tänker jag att den kan vi ju inte låtsas som att den inte finns.
Nej.
Det vill säga studera och det finns ju också mycket kunskap kring det. Det finns makt i alla relationer. Och att prata om makt, alltså det är ett ord som är liksom besudlat med massa negativa associationer. Maktmissbruk och maktfullkomlig och så. Men du behöver ju makt för att påverka. Så jag tänker, det är också en arena vi behöver gå ut på och förstå att på den här arenan med mycket makt så kommer vi att möta både de som vill göra som vi men de som inte vill också.
Mm.
Och det andra sättet jag har mött motmakt på det är ju på det personliga planet. För när de inte, om jag nu är bra på mina allianser och lyckas komma in i dem och jag fått min position, då finns det bara ett sätt till att utöva motmakt. Och det är ju på det personliga planet. Och där är ju, det vill säga gå på dig som person. Då är det här med sminket eller håret eller, jag menar, Annika Falkengren när hon var vd, koncernchef för SE-banken. Motmakten, liksom, hon såg inte klok ut och jag menar, allt det här. Och det är ju väldigt svårt att värja sig mot eftersom det går på mig som person. Och det enda sättet att värja sig mot det, det är ju att förstå att det är det enda sättet de har kvar utöver den här motmakten. Men det har jag ju känt också. Kanske inte lika mycket som det här med allianserna, men det har definitivt varit situationer där jag har blivit, vet jag, en gång ut, alltså i ett sånt här litet rum som vi sitter i nu, så är det bara en som jag utmanade hans maktposition för att jag hade fått en maktposition över honom och han hade haft väldigt mycket makt innan. Jag blev då strategisk affärsutvecklingschef. Han var utvecklingschef, alltså produktutvecklingschef och hade haft jättemycket makt. Nu skulle hans produktutvecklingsprocess vara underordnad strategiska affärsutvecklingsprocessen. Så det blev ju jättejobbigt. Han trängde in mig i ett hörn. Alltså han verkligen det var inget fysiskt annat än att hela kroppsspelet i det rummet blev att jag stod i ett hörn och han liksom stod så här, gjorde sig större inför mig i det hörnet och var så arg på mig, skällde ut mig för någon sakfråga då. Men jag kände att det var ju på mig som person, jag fick ta det där.
Hur hanterade du det?
Ja, det var ju länge sedan nu, alltså. Jag vet inte, 15 år sedan. Jag kommer inte ihåg exakt hur jag gjorde där och då. Jag kommer ihåg känslan det skapade. Jag lämnade inte bolaget utan jag var ju fast övertygad om att det inte handlade om mig som person. Och det tror jag kanske kommer med den här insikten och kunskapen om att det enda han hade att gå på var ju liksom mig som person hota mig. Jag tror att min bakgrund också, jag har en väldigt liksom, jag tror på mig själv väldigt mycket och tvivlar inte på mig, så jag, han fick mig i gungning, absolut. Men jag reste mig. Kanske för att jag hade en bra chef och visste att jag hade någon som backade mig, en sponsor uppifrån. Så jag visste att han inte kunde gå ovanför mig och ändra på någonting. Så jag tror det kanske också gav mig styrka och stabilitet.
Och jag håller med dig om det här med makt och att det är något vi måste prata om. Och i den här podden så har vi pratat ganska mycket om att liksom, kvinnor måste prata mer om makt och att vi måste ändra bilden av det. Men jag tänker också att vi alla förhåller oss ju till makten, för det är ju det som vi på något sätt har tjänat på i alla tider. Och då blir ju det problematiskt eftersom det fortfarande är män som har mest makt. Så jag tänker att det är ju ständigt män vi förhåller oss till och anpassar oss efter. Det var liksom någon typ av konklusion, och jag tror att det var det jag ville liksom få sagt på något sätt innan också, det här strategiska spel. Alltså det kommer ju alltid vara deras spelregler så länge de sitter.
Ja, makten.
Mm. Ja, så länge män sitter på mest makt så är det ju det vi förhåller oss till. Och det kommer ju till ett högre pris för kvinnor, tänker jag.
Mm. Absolut. Men jag tänker också att om vi kvinnor då inte vill se det här strategiska spelet, om inte vi vill se Game of Thrones och allianserna, då minskar vi ju vår egen makt. För det är ju ett sätt att ta makt. Mm. Att gå in och spela spelet. Är du med på hur jag tänker?
Mm.
Så att när kvinnor säger, nej men du vet, jag vill inte veta av det här, jag gör bara mitt jobb. Då går vi ner från maktarenan. Då lämnar vi ifrån oss makt. Så jag tänker, vi behöver ju komma till makten för att kunna ändra också.
Mm, mm.
Så det är ju som de här frågorna, de är ju inte lätta, det är inte antingen eller, utan det är mycket både och.
Ja. Det är inte svart eller vitt, herregud, det hade du. Hade det funnits en enkel lösning så hade vi ju varit jämställda. Obviously så finns det ingen enkel lösning. Men det var en sak till som jag ville plocka upp med dig här också från det vi pratade om innan. För jag vet att du har ju varit, vilken diplomat var det, sa du?
Brittiska ambassaden. Så det var brittiska ambassadören som var min chef då. Mm.
Ja, att det var någonstans där, eller jag vet att det stod att du lärde dig väldigt mycket om hur bra ledarskap funkar. Det var någon så här bra mening.
Mm.
Som jag bara ville att du skulle utveckla. Liksom, vad du lärde dig där.
Mm.
När du jobbade på brittiska ambassaden.
Oj. Ja, det jag lärde mig av den fantastiska ambassadören Andrew Mitchell. Alltså, bra chefer ska ju nämnas vid namn, tänker jag. Kvinnor och män. Han var så otroligt förberedd, påläst. Såklart har man ju som ambassadör, eller även som jag då som chef för handelsavdelningen där, har ju en hel stab som förbereder ärenden och kunskap och plockar upp allting. Så man får ju lines to take och points to make. Men om man inte har en egen förkunskap så är det ju svårt att göra någonting av lines to take och points to make.
Mm.
Och han var enormt intellektuell och dessutom då en relationsbyggare. Så du vet, vi hade jättesvåra ärenden. Det var under finanskrisen då 2008, 2009, 2010. Många svenska investerare som ville dra tillbaka sina investeringar i Storbritannien. Och att under en halvtimmes möte med en koncernchef på SKF eller något av de andra stora bolagen kunna få fram det man vill och få den här andra att känna att nej, men, ni är viktiga för Storbritannien och att ni behåller era investeringar. Hur han använde sin relationella kompetens tillsammans med sin intellektuella förmåga att också sätta sig in i deras situation. Det var magiskt. Det var magiskt. Det var som ett liksom halleluja moment varje gång vi var där. Så att han inspirerade mig jättemycket till hur mycket man kan göra på kort tid om man är väl förberedd. Och då använder både den relationella kompetensen och den intellektuella förståelsen och att sätta sig in i den andres behov.
Vad är den här relationella kompetensen? Alltså hur ger den sig uttryck, tycker du?
Det är ju att känna med den andra. Alltså empatisera med. Att vara öppen för att du har känslor, att du är en människa, du har behov. Så jag tänker att det är kanske både så svårt och så enkelt som att känna in på dina behov. Ställa frågor om dina behov som människa. Även om du är koncernchef så är det ju du som människa som sitter där. Vi gör ju affärer med en annan människa om man nu ska ta i affärsvärlden. Så att känna in på att vi har med människor att göra, de har behov som är tillfredsställda eller inte tillfredsställda. Och beroende på det, om de är tillfredsställda eller inte, så ger de uttryck för känslor. Vi kan alla tänka vilka känslor man har när ens behov är tillfredsställda. Glädje, lycka. När mina behov inte är tillfredsställda, då är frustration, ilska, sorg och så vidare. Mm. Och att ha med sig det där in i varje möte med varje människa, oavsett vad syftet med mötet är. Det är relationskompetens för mig.
Hur brukar du göra alltså, för att bygga relationer med människor?
Lyssna.
Mm.
Alltså jag tänker 80%, kanske mer lyssna. Jag har med mig frågor. Alltså att ett säljmöte för mig till exempel med en kund är att förstå kundens behov. Lyssna, lyssna, lyssna. Och sen första säljmötet, sen andra säljmötet, då kan jag ju komma med idéer om vad kan jag göra? Eller är jag ens rätt leverantör för att möta era behov? Det händer ju många gånger att jag inte är det, utan då finns det ju andra som kan möta. Så att komma till människa, ja, att vara där som människa. Checka in bara.
Och vara nyfiken,
ja,
kanske.
Ja. Ja, och sen när jag lämnar mötet så frågar jag alltid, hur har det här mötet varit för dig? Det är en av mina viktigaste frågor. Då vet ju jag, då har jag ju med mig känslan från den andra människan. Så jag tänker att det är små saker.
Mm.
Och sen att jag är närvarande och härvarande. Det där som du inledde med när vi gick upp till det här rummet. Att, åh skönt, nu är jag här idag. Jag är inte på mina sociala medier hela tiden. Det märker ju den andra. Vi blir ju till i relation till varandra. Så sitter jag här och tänker på något annat, då är ju inte du här heller. Så att,
nej, jag brukar ju säga det. Att de här stunderna för mig är ju som meditation. En av få stunder som jag sitter ner och bara inte har massa saker att pilla med. Att jag bara tittar på dig och njuter av allt du säger.
Ja.
Det är faktiskt en härlig stund.
Ja, ja.
Men också som du säger, ett väldigt bra sätt att bygga relationer.
Oh, samtal, eller hur? Jag tänker att det är livet. De som närmar sig döden och har en obotlig sjukdom eller vet om att de närmar sig döden väldigt, när de får frågan om vad är livets mening eller vad går livet ut på eller vad ska vi använda livet till, då är ju många som svarar relationer. Det är det som betyder något. Så jag tänker det är ett väldigt djupt mänskligt behov. Och det vet vi också från forskningen. Att få tillhöra en grupp, det har ju handlat om vår överlevnad. Rent evolutionärt. Att inte tillhöra gruppen, då har vi varit risk för att bli utsatta. För att inte överleva, för att inte få mat. För att inte få skydd för natten och så vidare. Frysa ihjäl. Så jag tänker att det är också att se människan i den andra. Att vi vill ju tillhöra varandra så att säga. Vi vill vara i relation med andra. Det är viktigt för oss. Så att det är relationskompetens, tänker jag. Att se människan. Mm.
Och nu har vi pratat lite om din bakgrund. Alltså du har ju det vet inte jag om du sa, men jag vet det och jag berättar det för lyssnarna, att du har en ingenjörsbakgrund, eller hur, du har liksom utbildat dig till civilingenjör. Så nu har du varit i massa olika tekniska branscher. Du sa papper, du sa något mer. Alltså du har ju varit, du har ju varit lite överallt på något sätt. Men sen så bestämde du dig för att starta eget och liksom jobba med ledarskap.
Ja.
Och det är ju det du jobbar med idag.
Ja.
Hur, liksom, vad var det som fick dig att fatta det beslutet?
Jag kom till en punkt i livet där jag kände att jag var färdig med att leva i de här stora organisationerna. jag var färdig med att vara medberoende till vad jag tycker var ett dysfunktionellt, destruktivt ledarskap som inte lyfter fram det bästa hos människor. Mm. Utan som många gånger lyfter fram mycket dåligt hos människor.
Vad gjorde man då? Förlåt, nu avbryter jag. Men...
Nej, jag är polack. Då får man inte ordet om man inte avbryter. Så mig behöver man verkligen inte be om ursäkt för om man avbryter. Jag tycker det är ett sätt att samtala som jag uppskattar. Mm. Jag skulle sammanfatta det med passivt destruktivt ledarskap. Inte det här aktivt destruktiva. Inte det här med utbrott och galenskaper. För det har vi städat bort. Men det är passivt destruktiva. Att inte ta beslut. Att inte ta samtalen. Att inte möta medarbetarna. Att inte förklara varför man gör saker. Att skapa en kultur och struktur som gör att cheferna inte har tid att vara chefer. Och ledare. Chefer har inte tid, ges inte tid att utöva ledarskap. Utan det är en industri där man tänker väldigt kortsiktigt och inte långsiktigt. Och tyvärr finns det ett efterfrågeöverskott, har funnits länge på ingenjörer och ingenjörstjänster. Både inom IT och tech och telekom och så vidare. Som gör att eftersom det är ett efterfrågeöverskott så finns det ju mer behov av de här tjänsterna än det finns ingenjörer. Så att alla de här företagen kan ju fortfarande sälja sina tjänster. Och ja, nej, jag vet, du har ju, har inte du en bakgrund inom IT?
Jo, precis.
Så du har väl sett lite av det här också?
Ja.
Så jag är väldigt bekymrad över att människor inte har ett alternativ. En alternativ arbetsgivare. Människor byter ju arbetsgivare. Men man byter visitkort och logga. Men det är samma strukturer i stort. Det finns sämre och bättre på den här skalan. Absolut. Men jag var färdig med, för att komma tillbaka till din fråga. Jag var färdig med att vara, för det blir man ju som högchef i en sån här organisation. Du blir ju faktiskt medberoende till det här destruktiva och dysfunktionella. Och det kände jag att jag kunde inte stå upp för det längre. Jag kom till punkt att här går min gräns. Och samtidigt så, Barbro Dahlbom Hall vill jag ju nämna vid namn.
Mm.
Jag fick ju en möjlighet att ta över hennes verksamhet och driva den vidare. Jag fick inte den. Jag tog den möjligheten, Fanny. Där säger ju kvinnor också, jag fick och jag hamnade. Det ska inte jag säga. Jag tog den möjligheten. Jag sa till Barbro att jag ville vara en av kandidaterna att ta över hennes verksamhet och driva den vidare och utveckla den.
Ja, du måste berätta lite mer om Barbro Dahlbom här. För jag har ju skrivit ner ett citat här från henne som är så här att det finns inget som dominerar ledarskap så mycket som kön. Och vet du inte det eller inte tror på det så dominerar det ännu mer.
Ja.
Det är ju på något sätt så ett citat som jag bara, åh, det är ju typ allt jag någonsin pratar om på något sätt.
Ja.
Liksom att,
ja.
Ja, och det är Barbro Dahlbom Hall och hon är väl känd liksom för sin ledarskapsutveckling med ett väldigt stort fokus på just genus.
Ja, ja.
Och det här är också en fråga från min sponsor Exciting. Alltså, vad innebär det liksom, på något sätt?
Ledarutveckling med genusperspektiv.
Ja.
Mm. Åh, tack Fanny, jag kunde inte ha fått en roligare fråga. Det här är ju, alltså det Barbro gjorde, hon har varit en pionjär inom ledarutveckling överhuvudtaget i Sverige. Och när ledarna instiftade sitt första ledarutvecklingspris, då var hon den första som fick det. Och hon tog ju redan på 80-talet in genusperspektivet på ledarskap. För hon såg ju att, då var det ju helt annorlunda än nu. Då såg hon att kvinnor kom ju inte fram. Hon kunde ju se att de hade erfarenheten, kompetensen, CV:erna, men de fick inte genomslagskraft. Och det mönstret finns ju kvar fortfarande idag. Att med samma CV så får inte kvinnor samma genomslagskraft. Och då, hon har alltid jobbat nära forskningen. Och då såg hon ju att men det är ju någonting med det här med könet som gör något med oss. Så vad skulle hända om jag tog in genusperspektivet i ledarutvecklingen? Vad skulle hända om kvinnor och män fick syn på hur det här könet påverkar dem och med de förväntningar de har på sig själva och andras förväntningar på en i vad man går in för faktiskt roll istället för att vara sig själv. För det Barbro ju har sagt och som ju forskning har visat så mycket, det är att få människor att vilja och välja följa dig. Det handlar ju om dig som människa och som person. Det är tillbaka till det här med relation. Vi väljer att följa en människa, inte någon roll som någon går in i, utan en människa. Så det är det mest attraktiva och det är det som är störst genomslagskraft. Men då, om vi går tillbaka till det här med kön, det är ju ett filter vi behöver få bort, för att om inte jag får syn på vilka förväntningar som kommer på mig på grund av att jag är kvinna eller en man på grund av att jag är man. Då riskerar vi istället att gå in i de här könsrollerna. Och vara den som andra förväntar sig att vi ska vara. Och det blir ingen genomslagskraft. Som kvinna då. Du ska vara snäll och söt och lydig och lojal och trogen och så vidare. Du ska ju vara som en flicka liksom. Och det är ju inte ledarskap att vara allt det där. Ibland är det ledarskap att vara trogen och lojal. Ibland behöver du ju vara det till flocken. Men ibland behöver du ju vara det som män präglas på. Ha självförtroende, vara kraftfull, ta plats och så vidare. Det är ju också en del av ledarskapet. Men om du gör det som kvinna, då vet vi ju alla vad händer då. Liksom. Då
är man bitch.
Ja, man är bitch och man är pansartax och man är dominant. Och man
pansartax?
Är... Ja.
Aldrig hört. Det var ett väldigt roligt uttryck faktiskt.
Ja, ja. Man är allt utom de där positivt laddade, kraftfulla orden.
Mm.
Man är inte tävlingsinriktad utan man är stridslysten och alltihopa det där. Så att få syn på det här och... Både för män och kvinnor. För män går ju också in i sin förväntade roll. Men att vara allt det som de präglas på. Det är ju inte ledarskap heller. Utan de behöver ju ta från hela paletten och blanda in. Ibland behöver vi vara ödmjuka. Ibland behöver vi visa självförtroende. Mm. Ibland behöver vi ta plats. Ibland behöver vi stå tillbaka. Det är ju det som är situationsanpassat ledarskap. Så Barbro, när hon tog in då genusperspektivet. Och lät individer, kvinnor och män göra... En tillbakablick på sitt liv och sin egen prägling. Och se vad min prägling har gett mig. Då såg hon att då hände ju någonting. Då blev de drabbade. Och då kan jag göra en riktningsförändring i mitt liv och i mitt ledarskap. Det vill säga bryta de här mönstren. Gå ur de här förväntade rollerna. Ibland behöver jag ju gå in i dem för att det är smart och strategiskt och taktiskt. Om vi nu tänker på de allianserna igen. Men... Ibland också låta hela min personlighet blomma ut. Och det var liksom koden hon knäckte för att få människor att mer blomma ut i sitt ledarskap. Mm. Så att de som har gått de här programmen, de får ju enormt fina omdömen. Jag menar en professor, läkare, och hon kom tillbaka så sa hennes medarbetare, alltså det är som att du har gått igenom en förvandling. Du är som en helt annan människa liksom. Du lyser och strålar och det är precis det att få syn på att jag kan vara mig själv. Att det är det som är ledarskap. Det är det här. Det finns ingenting som dominerar ledarskap så mycket som kön. Och det där tillägget är viktigt. Om du inte tror på det eller om du inte vet om det så dominerar det ännu mer. Så att när jag jobbar med individer och grupper då är liksom första steget. Du behöver tillåta dig att veta att du inte vet.
Mm.
Kvinnor och män. För vi kvinnor går ju också bär på omedveten okunskap om vad vårt kön gör med oss. Mm. Så det gäller ju oss båda. Och det är så härligt också att vi då jobbar med både kvinnor och män. Men i första steget alltid könsseparata grupper.
Men vad är det ni gör då för att få människor att gå igenom den transformationen?
Mm.
För jag tycker att så här, vi har så himla mycket ledarskapsprogram och så vidare. Men ibland så tycker jag så här att det kanske inte ger. Som, eller förstår du? Tyvärr.
Absolut.
Och någonstans så måste det ju vara något som gör att folk då går igenom den transformationen. Ja. Vad tror du att det är?
Jag är övertygad om att det handlar om att vi går på djupet. Mm. Vi går in, det är en inre en resa inåt. Det vet vi att människor förändras inte genom intellektuella övningar utan man förändras genom att det sätter känns. Sig i kroppen och känns.
Mm.
Så att, och den här, det här att gå in i sig själv i samtal med andra och spegling i andra, att göra det tillsammans är väldigt kraftfullt. Och allt såklart bygger på att vi behöver skapa en öppenhet och en tillit och en trygghet. Och det är ju en konst att kunna skapa det. Särskilt om vi jobbar inom en organisation med flera män till exempel på ledande positioner som inte är vana att klä av sig inför varandra. Det är jättesvår konst att göra det. Och det är ett stort ansvar i det också. För det får ju inte bli terapi av det utan vi gör ju det ett tydligt syfte. Så att jag tänker att det handlar väldigt mycket om oss som handledare, vad vi gör. Jag tror att vi skriver det på vår hemsida också på Anima att det är vi som handledare som är den största tillgången och det viktigaste verktyget. Och vi ser också individerna som, Fanny, du är ditt viktigaste verktyg i ditt ledarskap. Så det handlar ju absolut inte om manualer och instruktionsböcker eller någonting. Utan det handlar bara om att mötas i samtalet som människa. Så jag använder ju till exempel poesi. Jag börjar ofta mina så här med en dikt. Avslutar med en dikt, musik. Använder... Ja, men prosa, texter. Kan läsa en text av Bob Hansson eller Bodil Malmsten. Eller, alltså, så här för att nå in i människor så är mycket det som jag och vi jobbar med. Att hur når vi in, inte bara ut.
Mm. Och du har ju också, när vi mejlade lite inför den här poddinspelningen, så sa du så här, eller du skrev att du är övertygad om att vi behöver syntetisera, alltså sammanfoga, särarts- och likhetsfeminism för att liksom få nå fram.
Ja.
Och vad menar du med det? Så då får du börja med, nu tror jag att folk vet det, men jag tänker att du ändå ska beskriva särarts- och likhetsfeminism, vad det är och vad det innebär för dig att sammanfoga dem och hur det kan göra skillnad.
Ja,
många frågor på en gång, men vi börjar med
Jag är så glad att du fångade upp det här, för det här är jag just nu i mig själv. Du vet, jag utvecklas ju hela tiden också. Jag älskar ju likhetsfeminismen, för jag tänker att den har gjort att vi har vunnit stora framsteg för kvinnor. Att tala om att kvinnor är lika kapabla som män i allting. Vi kan vara vd:ar och vi kan mjölka kor även med maskiner, inte bara med komjölkning, var ett handarbete och så vidare. Vi kan vara tekniska, vi är bra på matte och alltihopa det här. Så likhetsfeminismen har ju verkligen gett oss det vi har behövt. Särartsfeminismen har jag varit väldigt kritisk till, för att jag tänker att den har använts emot kvinnor, och gärna har ju använts, den kan ju användas på olika sätt, men den har använts till att kvinnor föder barn, alltså de är bättre på att ta hand om barn och så vidare. Sen vet vi ju från forskning att om vi sätter en man med en nyfödd bebis, så kommer han att utveckla samma anknytning och ta hand om den här bebisen som en kvinna. Så att det vet vi, det är ju som sagt ett kunskapsområde. Men det som jag tycker är så spännande nu där vi står idag, hur ska vi få till ett samtal och förändra världen på riktigt mot jämställdhet, eller mot en bättre värld helt enkelt. Och då tänker jag att om vi bara förskjuter särartsfeminismen och tänker att det finns ingen biologisk skillnad mellan kvinnor och män, då förnekar vi någonting som jag tänker det där motståndet mot likhetsfeminismen har, det här med att omfamna sina belackar. Nu är vi tillbaka till den polska middagen igen. Det ligger något i vad de säger. Och nu är ju vi båda kvinnor här, och jag är ju övertygad efter att ha funderat och läst mycket om det här nu, att vi har en menscykel. Det gör något med oss. Det är en biologisk skillnad mellan oss och män som gör att vi är förknippade med jorden på ett helt annat sätt. Alltså med någonting som är större än oss själva. Vi, även om vi kan äta p-piller och mixtra med vår menscykel, så har vi ju alla en upplevelse av att det är också något vi inte kan påverka.
Hatar det. Ja, förlåt. Ja,
och många kvinnor som också kanske har använt p-piller länge och sen vill de få tillbaka en naturlig menscykel, hur mycket de då kämpar med att få det för att kanske kunna bli gravida eller av andra skäl. Så jag tänker att vi påminns varje månad, många av oss, att det är något vi inte kan påverka. Det kommer en blödning. Eller det kommer en jättehärlig period av ägglossning. Och vi bara känner att allt är möjligt. Jag älskar ju ägglossning. Och jag är ju tyvärr i det skedet av livet att jag inte har det längre. Mm. Men det saknar jag enormt mycket. Så jag är helt övertygad om att vi kvinnor, att kvinnor känner mer för miljön. Mer för världen som helhet. Det har med det här att göra. Vi har någon koppling som inte männen har. Och det finns ju också någonting, tänker jag. Så varför är män så besatta över att ha makt över kvinnor, Fanny? Det är ju den kanske viktigaste frågan. Varför? Det måste finnas en anledning till mäns besatthet av det här. Och jag tänker att här är det, här finns det någonting. Jag blir nästan helt så här, det här vill jag prata jättemycket om. Och jag tänker att det är omedvetet så vet män om att kvinnor har den här kontakten med något djupare, mer än vad de har. Mer naturligt, män kan ha det absolut. Men kanske får jobba lite mer för att komma dit. Eller har tyvärr jobbat sig ifrån det. Så jag tänker att det är något väldigt attraktivt med oss som kvinnor som har den här förankringen i jorden, med månen, eller vad det nu är. Någonting större, förstår du? Det här själ. Jag har ju namnet på mitt företag, är ju Anima. Och det betyder ju själ. Och då menar jag den här, inte själen som kanske vandrar vidare om man tror på det efter livet, utan mer den här inre, någonting som besjälar oss, en inre kraft. Och den tänker jag att kvinnor har svårt att tänka bort den. Svårare att tänka bort den än män. För att vi blir så påminda av det här.
Hela tiden.
Ja.
Det kanske någon skulle forska på.
Ja, Jonna Bornemark. Ja. Hon är ju filosof och professor på Södertörns högskola. Hon har skrivit en bok som heter Himmel och hav. Om erfarenheten att vänta barn och föda barn. Och vad det gör liksom med en filosofisk inställning till livet. Det är ju inga filosofer som har väntat barn och fött barn. Men hon har gjort det. Och hon hävdar ju att det finns någonting i det där med livets logik som man kan hämta ifrån den här upplevelsen. Att det är någon kraft som går igenom oss kvinnor som vi kan välja att gå med eller gå mot. Och då tänker jag att menscykeln är också, det är någonting här. Vi kan välja att gå med den eller gå mot den. Mm. Vi kan ju välja att vara så där höga under ägglossning som vi ju är. Mm. Och jobba mer och vara mer kreativa då. Och sen kan vi ju välja att gå emot det här när vi har jobbit dagarna före mens eller under mens, första dagarna i mens. Eller att bara säga att nej men fan, jag är inte på ett bra ställe nu. Nu får jag lägga mig på 70% eller 50%, men jag tar igen det sen. Och det där tycker jag är spännande. Så jag tänker att om vi ska kunna få samtalet då mellan kvinnor och män, så är det ju mycket i mansrörelsen nu som är så här, vi måste få vara män och vi måste få, jag vill inte ens nämna männens namn vid namn, men det är mycket så här, vi måste få vara macho och vi måste få vara män. Så tänker jag så här, vi kanske behöver liksom omfamna och prata om det här. Att det finns någonting med att vara man och kvinna som inte är farligt att prata om. Mm. Som är en skillnad som kanske är spännande att prata om utan att vi för den del låter kvinnor vara vårdande och omsorgstagande och män ha makt. Utan att vi blandar ihop det här och ser våra olika. För jag tänker ju att det finns, där finns lösningen också.
Det är också intressant att 50% av befolkningen har mens, men vi lever i ett samhälle som inte alls är anpassat efter det.
Ja, och där, alltså, tack för att du bara visar en tampong på en video på, på sociala medier liksom och ska gömma den här nu. Hur många av oss har inte...
Och jag gjorde ju det här faktiskt på kontoret för ett tag sedan. Ja, men det hörde du kanske i Amanda Oxells avsnitt. Ja. Att jag, och lyssnarna också har hört det. Jag har ju börjat prata mer och mer om att jag har mens.
Ja, alltså, ja.
Just nu har jag inte det, den är precis slut. Men jag gick ju upp på scen för 200 personer och fick frågan, hur mår du? Så bara, jag tänkte svara bra, men sen kom jag på att jag fick ju min mens. Så nej, jag mår inte jättebra faktiskt.
Nej.
Jag har mens.
Ja.
Det är skitjobbigt.
Ja. Ja.
Och det är så himla viktigt att prata om det.
Ja. Ja.
Därför att vi har ju ett samhälle där som inte är anpassat efter det.
Ja.
Och det där får man ju erfara. Alltså det är ju... Jag hatar mens. Alltså det är ju en fantastisk grej visst. Men för mig är det jobbigt liksom.
Ja. Och det måste är ju också olika. Ja. Jag har ju inte hatat mens för jag har väldigt lindriga blödningar. Ja. Men däremot har jag ju älskat ägglossning och velat prata om det så här. Mm. Och jag vet ibland när jag har suttit med kvinnor så här på vårt öppna ledarskap som är mitt bästa sätt att leda som kvinnor. Och gud, det är så härligt. Jag har ägglossning nu så här. Och då är det så här. Det är nästan blir lite spänd stämning.
Mm.
Och då tänker jag det här med sexualitet också.
Mm.
Att jag menar hur härligt det är för ens egen kvinnliga sexualitet när vi har ägglossning.
Mm.
Det är så här bara, och att vi också behöver prata om det här. Ja men så funkar våran kropp. Då är vi som liksom mest kåta om vi får säga så. Det är ju liksom så bara underbart att få vara där då.
Ja men också man känner sig snygg. Och så,
ja.
Så, men den perioden är ju så kort. För jag känner mig till exempel bara tjock resten av tiden för att jag samlar på mig så mycket vätska.
Ja jobbigt. Så,
det är inget bra. Men och vi har inte tid att prata mer om våran menscykel.
Nej.
Eller min nu heller. För
Nej.
Att vi börjar förlora tid. Så att vi ska avrunda nu. Hur känner du att vi har missat något? Eller att vi är...
Ja, men vi skulle kunna prata hur mycket som helst såklart.
Ja,
men jag tycker att vi har pratat om viktiga saker. Det känns väldigt härligt. Och jag tog med mig en bibba böcker här. En bok till dig. Och det är ju Barbro Dahlbom Halls senaste och sista bok som heter Att vara kvinna över sitt liv.
Ja.
10 budord för dig som vill framåt. Så den kommer du att få.
Mm.
Och sen har jag tagit med mig andra böcker liksom på temat att det här är ett kunskapsområde. Så det jag också vill skicka med alla som lyssnar på det här, det är att läs på om kvinnorna som har gått före oss, som gör att du och jag kan sitta här och prata om det här och göra det vi gör i våra vardagar. Det skulle jag säga, att ära de här kvinnorna som har gått före, och några män också, men framförallt kvinnor som har gått före oss, och läsa på. Det finns så mycket kunskap och så mycket de har gjort som vi behöver inte göra allting igen, utan vi kan bygga på det. Jag känner alla de här kvinnorna som vi står på. Liksom, de står under oss här. Vi står här uppe nu på dem. De bär upp oss. Jag tycker det är väl den grejen som jag också ville ha sagt.
Förebilder är viktigt.
Förebilder är viktigt. Och du behöver inte vara en förebild i allt.
Nej.
Det är också så här, du kan vara en förebild för att du gör någonting bra. Men känn inte att du måste vara bra på allt. Liksom. Du måste inte vara bra på mejka dig. Och du måste inte vara vältränad och baka bullar och allt vad du nu vill. Utan du kan vara bra på ett par grejer. Och det är det är att vara en förebild. Mm. Så därför är det
jag förstår
förebilder.
Inte, jag är bra på allt det där. Nej, eller hur?
Så det här med att kunna då plocka ur alla dina förebilder, det är ju härligt.
Det är faktiskt ganska strategiskt namn på podden, förebilder.
Ja.
Så. Men du, då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack Fanny Widman.
Widman, ja precis. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en fin vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen, precis som vanligt.